Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Rull och kriminell.
Munnen full med popcorn.
Yes, som vanligt.
Är det favoriten?
Nej, det är det inte. Men det är väl det minst onyttiga av favoriterna.
Så. Vad är favoriten?
Nougat, parfait med hallonsås eller något sånt där.
Proffsigt är lätt.
Ja, ja, men jag är kock.
Men det är ingenting du har känt för att ha jobbat med?
Nej, det är klart att det inte är. Men kanske någon gång i framtiden förhoppningsvis. När jag får ha min krog, ja, jag ska, det är så jag ska pensionera mig, med en medelhavskrog någonstans ute omkring där, och shorts och flipflops.
Känns det som en dröm som inte bara är någon sån här naiv dröm utan på riktigt?
Tack vare att jag inte längre lever mitt gamla liv så är det ju ingen naiv dröm. Det är ju en ganska lätt dröm att nå upp till faktiskt.
Men det är inte egentligen bara därför vi sitter här?
Nej.
Sebbe Stakset känns som en av frontfigurerna i den kontroversiella hiphopgruppen Kartellen. Dömd för bland annat dopningsbrott, misshandel, grov misshandel, rån, värdetransportrån och olaga vapeninnehav. Mindre känt däremot är hans uppväxt som en hårt mobbad och slagen liten kille.
Det var en tuff skolgång. Det var mycket mobbning, utanförskap och misshandlar och kaos.
Hur kom det så att det blev så?
Jag vet inte. Alltså, jag tror att det är lite som ett lotteri. Alltså, vi var en liten sån här... Alltså, nu idag när jag tittar på min familj så liksom... Min mamma har släppt en bok. Min brorsa har ju... Alltså, vi är lite excentriska. En excentrisk familj och en konstnärlig familj. Liksom. Och vi var väl inte här som alla byggjobbarfamiljer där i Bagarmossen. Liksom. Så att vi stack ut redan på gården när vi var väldigt små. Konstiga namn och sådär och hit och dit, och det där är någonstans, så tror jag det blev ett lotto att de där inte riktigt som de andra, och då det blev ett lätt byte. Min storebrorsa, han gillade att slåss, så han klarade av det byte mycket bättre. Jag var liten och gillade inte alls att slåss, och jag hade min mun liksom, och mina ord liksom, jag kunde fightas med, men det räckte inte om det var 5-1 liksom. Vad ska du göra?
När började det?
Började, vad jag tror, kanske jag var 8-9 år där någonstans. Så började det, men det blev successivt och sen blev det bara värre och värre. Alltså de senaste åren jag kommer ihåg riktigt brutala saker som jag har förträngt. Liksom, så där att jag har haft 30 personer som jagar mig liksom, hela vägen hem. Att de klättrade upp på balkongen och att de stod och de letade. Alltså det var ungefär som Aina. Liksom. De var
polisen?
Ja, från polisen. De var mobiliserade och de letade efter mig. Liksom. Men när jag kom upp i ungdomsåren, alltså där i 7, 8, 9, där kunde det vara riktigt allvarligt. Liksom. ett tillfälle så var det en snubbe som sa till mig att han skulle döda mig. Och killen han kom till min skola och letade efter mig. Killen dödade en annan kille i Bagarmossen. Han högg ihjäl en snubbe i Bagarmossen. Så det var ju riktiga hot och det var riktigt mycket våld och mycket sjuka saker man såg som barn. Så jag utvecklades ju som tjuv där under hela tiden. För det var någonting jag var bra på. Det var någonting jag var bättre än dem på att vara. Liksom. Så det var ju mitt sätt att söka utlopp för all den här frustrationen jag kände. Men det var ju liksom ingen tillräcklig utloppskanal. För att varje slag, varje spottloska, allt, varje spark, varje hot mot familjen, varje hot mot en själv, allt det där, det försvinner inte. Det är någonstans så lagras ju. Människan är ju som en data liksom. Varenda liten skitvirus som kom mot mig så har ju lagrat jag någonstans. Så det blev ju som att man gick runt med allt som hat liksom.
När var det som värst då? Är det när man är hemma och har ångest för att det är en ny dag imorgon? Eller var det på väg till skolan? Eller var det
alltså, om du tänker så här, att om du inte känner dig älskad och du känner dig som att du, alltså, du måste ju förstå att om man är ett barn och det är så pass många som slår en, sparkar en och kallar en fula saker och jagar en, så tänker man ju inte så här att det är de som är dumma och osäkra, utan du tänker ju det är något fel på mig, det är något fucking fel på mig, det är därför alla hatar mig. Så du börjar ju ett självhat liksom, som gör att du börjar få ett självmordstankar och sånt där redan när du är i 11-12 års åldern. Och du börjar må dåligt hela tiden och du blir som nästan autistisk i din tillvaro. Alltså jag gjorde en låtsasvärld hemma hos mig med så här gosedjur och grejer. Och jag låtsades att det där var mina vänner och sådär. Och sen så kunde jag få bli trött på dem. Jag bara, de här kommer också svika mig. Och bara tog en tändare och eldade upp dem. Och kastade ut dem genom fönstret. Och morsan hittade dem ute på gården, brännskadade. Alltså då fattar man att det är... Och så fick man ju gå igenom PBU, psykisk barn och ungdom, socialen och allt det där. Och att de liksom försöker att de någonstans pekar på att det är mig eller mina föräldrars fel. Och hela tiden, det var aldrig liksom någon skola som tog ansvaret. Det var aldrig någon runt omkring som tog ansvaret. Så det gjorde ju att man kände sig speciell fast på ett negativt sätt liksom under hela tiden. Så när det var som värst, det var ju... Alltså, den värsta tiden som jag tycker, det var ungefär tiden jag tyckte att det var normalt. När jag gick till skolan när jag var beredd. Så jag visste att de skulle stå och vänta och allt det här. Och den värsta sekvensen, det var en gång när jag fick vara, när de tog in mig för att jag var så duktig tjuv. Och de bara, okej. Då sa de så här. Vad var de sa? De sa så här, du får vara med oss och vi gillar dig. Och det var ju typ det jag hade sökt. Så jag bara, yes, ja men vi gillar inte din brorsa så vi kommer ta han. Men det, du är lugn. Och jag tänkte, fuck you, det är ju min bror. Så då sa jag ju det. Så jag klassiskt ska sälja min bror som har stått upp för mig hela mitt liv för några luffare som jag inte ens känner. Och då när jag gjorde det, då blev det ännu värre. Så,
var det här folk i plugget eller i samma klass?
Nej, det här var centrum. Det här var kanske när jag var 13-14 år. Och då var det ju samtidigt som att alltså, jag själv hade liksom gått utanför skolan. I åttan så hade jag 80% frånvaro i skolan och sådär. Så då kan jag tänka att då hade jag själv börjat kommit in på den kriminella banan. Fast jag var värsta rådjuret bland alla hyenorna och vargarna liksom. Förstår du? Så det var det som jag tror förstörde. Det var det som tog den här sista empatin och de här normala känslorna. Jag tror att det var de åren som gjorde att allt det där stängdes av liksom, att man kunde göra en permanent on-off-knapp på hela den där.
Minns du då tillfällen när du kände just det här att fuck it, nu går jag all in liksom, eller nu skiter
jag
i det här?
Alltså jag, det kommer många delar det där, men jag minns liksom under en vecka kanske när jag knivhögg 5 personer och alla allvarligt och vem som helst av dem hade kunnat dött och tack.
Var det de som här som har varit på dig tidigare?
Nej, alltså det var, jag flyttade. Jag gjorde en det var lite runt om liksom så där. Men sen så hamnade jag i en sån där riktig våldsspiral där det var verkligen så här, jag hade inga spärrar och jag gjorde fett med liksom äckliga grejer och riktigt vidriga saker. Och det var då jag fattade, jag bara, jag har inte ens en moral liksom. Jag kunde gå på vanliga människor och
kriminella. Vad var det för ålder då?
18 och 19, det var då jag var, alltså det var då det var värst. Jag började som en vanlig liksom, vanlig kriminell. Jag liksom hämtade droger, sålde dem, gjorde inbrott, gjorde små rån och sånt här. Och hela tiden så var det ju pengar som det var. Men där någonstans så släppte allting och jag bara sket i allting. Och det enda som cirkulerade var våld. Och det slutade ju med att jag hamnade i fängelset då. Och där inne på fängelset, det var väl någonstans där jag hittade tillbaka till. Alla där inne var ju fokuserade på att göra pengar. Alltså, men jag träffade ju många, många där inne som liksom rånar och sådär. Så där skiftade fokus. Men jag hamnade i en situation med dem. Sen när jag kom ut så var det så att jag kom tillbaka till Bagarmossen. Och jag stod upp för dem som bodde där liksom. Det visade att jag, går ni på mig så kör jag. Och då, jag kör hela vägen. Så går inte på mig. Kom inte nära mig, kom inte nära min familj. Och det var ju flera sådana där tillfällen som jag fick liksom, kanske den här revanschen från vad man var med om som barn. Alltså jag kunde förstöra allt i min väg, inklusive mig själv och inklusive min familj och allting. Det fanns liksom ingen, det fanns inget lock på. Alltså det fanns ingenting som var, alltså dagarna var surrealistiska. Alltså jag, typ, jag bodde här nere till exempel. Och jag hamnade i en annan konflikt. Och då med...
Här nere, jag ska bara säga, vi sitter i en förort i Stockholm. Ja,
jag bodde här i lägenheten här nere. Och då var det, fick jag höra då, tack vare en kompis till mig, att de hade planerat på att klippa mig några stycken. Att de skulle gå på mig. Och jag fick höra det här. Och det är hans snubbe som sa det till mig. Han lämnade bara ordet. Alltså de kommer komma. Så jag tänkte att de kommer säkert komma när jag sover. Så jag gick och köpte typ 15 gram kokain för att inte somna. Så satt med en AK-47 i lägenheten, en 762 och en 635, och bara väntade och väntade.
Det är olika typer av vapen.
Och så jag helt överdrivet och bara satt och kollade ut. Och sen, och den här killarna, de var mörka liksom. Och sen ser jag två mörka snubbar som går förbi min. Så att jag bara, nu kommer de, du vet, och bara driver ut den här största då, Kallen, och springer ut på gatan. Och springer ut med den i högsta hugg här. Och sen kommer ni till tunnelbanan. Och då fattar jag att jag har jagat två knegare som är på väg till jobbet. Och att det är en tisdag morgon. Och jag står där och bara med... Alltså, va?
Skjut vapnet i handen.
Och helt pundigt, vet. Och då... Så det var så mycket sådana där extrema situationer. Och om jag tittar tillbaka, om jag tittar på mig själv idag... Och hur jag har vänt mitt liv och hur jag fungerar idag med mina barn och min fru. Och jag kan ha liksom normala möten med normala människor. Och jag fattar ju, det här är inte... Alltså det är inte så jag var menad att bli. Men om man hamnar i sådana där konkreta sjuka situationer gång på gång varje vecka. Då måste man förstå att det här bottnar någonstans ifrån. Och det här besinningslösa våldet, det kommer någonstans ifrån. Och för mig, det var att de bankade in mig och blev så här empatilös när jag var liten. Och det satte sig. Och sen vet man, om man vet hur det känns att få stryk dag ut och dag in. Och vara underlägsen. Om man sen hamnar på andra sidan, då krävs det väldigt mycket för att man ska hamna där igen. För då vet man att okej, men om man kör först och då är det bara gå rakt på och då slipper man. Om de kommer så gå på först och då kommer de inte gå på det ännu mer. Liksom. Och går man på dem ordentligt, då kommer de verkligen inte gå på dem igen. Liksom.
Men det är inte alla som har den möjligheten eller har den hjärnan så att säga.
Nej, men det är väl, alltså, det ska ju folk vara glada för. För varje sak du gör, det skapar ju någonting hos dig själv också. Och jag ångrar ju varenda våldsbrott jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Så jag ångrar mig alla, trots de som har skadat mig. Så ångrar jag allting. För att det var, alla de där sakerna, de leder ju till att du själv känner dig som ett psykfall liksom. Och det där, för att klara av och känna sig normal, så umgås du med likadana människor, bara dårar. Och du klarar inte av att sitta ens i 30 minuter med middag med dina föräldrar, för du har precis varit och skjutit mot någon snubbe eller huggit ner någon snubbe eller gjort ännu värre saker. Och du sitter där och de ska berätta om sina normala vardagsliv, och du sitter där och bara känner dig fylld med skuld och skam och känner dig precis så där som jag kände när jag var liten. Alltså jag är inte som någon, alltså, du vet, jag passar inte in här. Jag passar in med de andra monstren. Och det är inte sanningen, för att alla kan vända sina liv, alla kan ändra sig. Men om du matar de där nubbonerna, monstret växer ju, förstår du. Det finns ett gammalt indiansägel som säger att du har två vargar inom dig. Den ena vargen, han matas av allt som är ont. Lögner, girighet, pengar, kvinnor, alkohol, droger, våld.
Kvinnor måste inte vara onda i och för sig. Men...
Nej, men om det är i stora mängder liksom. Och den goda vargen, han matas av liksom tro, sanning, familj, barn, ansvar.
Kvinnor,
ja, kvinna skulle jag säga. Och den som vinner, det är den du matar. Så jag matade ju under hela, alla de här åren i mörkret, så matade jag bara det här monstret som bara växte och förstörde allt i sin väg. Till slut så förstörde jag mig själv. Så att det är så det brukar sluta. Att antingen så sitter du väldigt långt i fängelse, eller så sitter du med ett missbruksproblem eller ett alkoholproblem som förstör allt i din väg. Det är så det brukar sluta. Eller så dör du. Så kan du också sluta. Jag har väl haft 26 vänner som har gått bort. Så du kan lika gärna dö av den här skiten också. Så det är därför det är en återvändsgränd utan återvändsbiljett. Så det är ett helvete bara.
Om vi bara backar. Skoltiden.
Ja.
Vad anklagar du idag? Om du säger, är det de som mobbade dig på skolgården? Eller är det lärarna som inte gjorde något? Eller vilka är det?
Jag anklagar aldrig de som mobbar mig. För att alltså, det fanns någon modig där kanske. Som bara själv liksom. Men de flesta var bara, du vet, kappvändande fegis här som gick 10 mot 1. Vem som helst kan gå 10-15 mot 1. Du är inte modig i mina ögon om du går med någonstans och du är 10-15 och du går på en ensam stackare. Säg den ensamma stackaren som går mot de 10-15, det är som, eller försvarar han som blir mobbad liksom. Det är han som jag ser upp till. Det är han som är häftig i mina ögon. Så jag förstår ju idag, och jag har ju träffat många av dem som mobbade mig idag, och de är inte kaxiga liksom när man träffar dem.
Hur är det då? Hur är den känslan?
Alltså idag så försöker jag ge dem. Först alltså, när jag levde i mörkret, jag var kriminell liksom, då gillade jag ju det där. Då ville jag att de skulle bli rädda och bajsa på sig liksom. Men idag så förstår jag ju dem på ett helt annat sätt. Och så jag har ju själv varit, jag blev ju som dem. Jag blev ju också en mobbare liksom. Jag blev ju en hemsk människa. Och idag så vill jag väl bara försöka bygga en bro liksom mellan dem.
Ja, går du att jämföra det? Man pratar ju idag om den nya mobbingen på nätet. Alltså mot den, men som du fick utstå på skolgården.
Alltså jag är väl den mest nätmobbade människan i hela Sverige.
För Kartellen eller?
Ja.
Av musiken.
Ja, men jag tror jag toppar Flashback. Så jag blev årets white trash Flashback. Så, men alltså det där är inte ens. Alltså jag ska inte säga att det är ingenting. För att det är klart det är någonting om du blir utsatt för nätmobbning. Men om du är en vuxen man. En vuxen människa och du sitter med en data och du sitter med ett anonymt användarnamn och filtrerar ut dina åsikter. Allt jag har sagt och allt jag har gjort, mycket har varit dumt, men jag har stått som en man och jag har sagt det, förstår du? Och alla vet att jag har sagt det. De här människorna, de gömmer sig bakom användarnamn. Och vi har fiskat fram förut, vi fiskade ju fram lite IP-adresser och ringde lite folk. Jag skulle säga att det var inga gangsters man mötte i telefonluren. Så,
vad är det för folk som gömmer sig alltså bakom det?
Det var kinesen, han tog fram, han hade någon sån här datahackers, han tog fram någon lirare. Så han bara, ring den här, jag kommer aldrig glömma det här. Och jag står med Hassan, som han vill ha i frid, min bror, som har riktigt dåre. Och jag står med Chucky och vi står här i, det fanns en telefonkiosk här nere i korsningen. Så de bara, och det här är gangsters. Det enda de kan, det är gangster i möten, gangster grejer. Och då kineserna har gett dem en uppdrag från bunkern med insmugglad telefon. De tänker, aj det, vi kör. Så de bara, okej, vi åker ner dit. Den här snubben borde höra, så han känner säkert de här och de här. Men han bara, vi åker ner. Och brorsan säger, vi åker. Så jag bara, okej, så vi ringer. Hello. Typ bara, lyssna din lilla fucking råtta, vad vill du? Du vet, det är vi som nu, vi har din adress, vi har allting, vad vill du oss? Och sen,
var någon i Skåne som hade skrivit om er?
Ja, exakt. Bara, hämta alla dina grabbar, vi möts. Och så, men jag hör inga grabbar. Förlåt. Och sen så då fattar jag, och de bara, du skulle sett Hassans min, han har ju ingenting. Han bara, vad händer? Och men det var 2008 och det var då vi mötte de här näthatarna för första gången. Nu det rinner av mig som vatten och jag förstår ju att det är någonting som är fel i deras liv om man ska sitta och spela sånt hat. Men jag kan tänka mig för ett barn som sitter i ett forum och de skriver såna här saker som de skriver om mig, fast om det här barnet. Så där tycker jag absolut att skolan har ett ansvar. De här barnen, de är inne på skolans datorer, de är inne på skolans iPads, förstår du? De håller på nätmobbar och sånt där. Det här måste fångas upp och mobbningen i skolan, de måste fångas upp och det här måste de göra något åt saken. För det som sker hemma, det är föräldrarnas ansvar. Det som sker i skolan, det är skolans och det är lärarens ansvar. Och mycket av det som jag har varit med om, det händer under skolan. Och skolan tog alla ansvar för det. Och det ledde till att jag blev som jag blev. Och det hade kanske kunnat förhindras. Och då är det mycket olika som hade sluppit ske om det fångades upp i tid.
Vad har du för tankar kring vad man skulle kunna göra då som skola?
Alltså så här, min fru till exempel som hon jobbar i skola, hon ser ju direkt vilka barn som mår dåligt.
Alltså, vilka signaler ska man gå på till exempel?
Nej, men alltså du ser om ett barn mår dåligt, eller hur? Man ser ju om ett barn mår dåligt. Du ser lärarna, alla lärarna ser.
Hur då? För mig som inte ser det då? Men så om tränat öga.
Om ett barn blir till exempel utåtagerande och kallar andra barn för fula saker och liksom blir kaos i huvudet, det är ju kraftiga indikationer på att någonting inte står rätt till i det barnets liv. De indikationerna är ju verkligen tillräckliga för att det ska ske ett ingripande från den vuxna, från lärarnas sida. Så vad är det som händer, Kalle? Varför är det så här? Och barn är 7-8-9 års ålder. Om du är tillräckligt liksom intensiv med honom och kontinuerlig, så kommer han till slut berätta vad som är felet. Samma med om det är ett barn som du märker är sorgsent och du bär på mycket sorg eller drar sig undan och inte har kontakt med de andra barnen, så märker också att det är något fel. Om du bara ger de här barnen kärlek som vuxen. Du vet, det finns en lärare på en skola som kan göra skillnad för 30 elever på grund av att de visar kärlek och att de visar omtanke om de här barnen. Om de fångar upp då de situationerna som händer. Lärarna vet om mobbningen också, förstår du? För att den fortgår in i klassrummet. Typ om någon säger något i klassrummet och de andra börjar fnissa och skratta och håna, det vet läraren, för läraren är inte dum. Så det är en fucking lärare med en utbildning. Men med 30 elever på, han kanske inte orkar, för han kanske har, men det spelar ingen roll om du har.
Det finns ingen risk då att man tar upp det och gör det, uppmärksamma problemet så att man visar att han är svag?
Nej, inte om du gör det bra, du vet, förstår du? Och sen, det kan aldrig vara ett barns fel, inte, varken det barnet som slår eller det barnet som blir slagen. Du måste alltid lösa, för att det är någonting som händer i barnet. Som jag sa, vissa blir utåtagerande, vissa de drar sig undan, förstår du? Så att barnet som slår, det är någonting som inte stämmer och lirar i det barnet också. Jag har tagit många sådana barn och sen jag har pratat, du vet, som vuxen, vad är det som händer, varför gör du så här? Och sen de öppnar sig och man fattar, pappan dricker, farsan sitter, du vet, det är någonting sånt där, det är någonting som händer i det barnets liv som också gör, eller jag kan inte läsa, jag fattar inte de här fucking böckerna, förstår du? Jag känner mig dum och då har jag väl uppmärksamhet på annat sätt. Så det finns 1000 signaler som gör att man kan lyfta de här barnen, så de slipper bli som krutdunkar, skickas ut i samhället som krutdunkar liksom.
Kan man säga någonting om, trots att du har popcorn i munnen, vilka blir mobbade?
Alltså, jag tror att det där är så olika, verkligen. Jag tror inte det finns någon mall. För att även de här som är poppis och allt sånt där i skolan, de kan ju vända sig mot varandra också och frysa ut någon om någon gör något då. Så att det där kan verkligen gå runt som ett lotteri. Alltså det börjar ju alltid som med allt annat, som med rasism och med allt annat. Det börjar med en rädsla. Man är rädd att man ska få vara med om något eller hamna i någon situation själv. Och då man skjuter ifrån sig och säger, alltså pekar de här. Och då går man hellre på än att få ta emot det själv.
Vilket minne är det som förföljer dig från den tiden? Finns det något sånt?
Jag kommer ner från Kärrtorpsperrong. Jag har min mamma i handen. Vi har varit då på...
Vad pratar vi för ålder? Ungefär
13-14 där. Kommer ner. Det är kanske 30 personer i centrum. Åldrarna 12-17. De ser mig. Jag hör så här: ej, det är han, vi tar han. Och så är det någon som säger så här: han är med sin mamma. Och så säger han: skit i det. Och så tar jag hem min mamma. Jag tar telefonen, jag ringer till... farsan och säger: pappa, de jagar mig och mamma. Så jag springer, min mamma är 1,50, jag har henne nästan under armen. Så jag springer liksom, nu är jag har panik och jag känner dojer och grejer i ryggen och slag till kinden, och jag har mamma med mig. Jag kommer ner från Kärrtorp, alltså ner Vistensvägen där vi bor, så ser jag bara boom, vår port sparkas upp. Kommer farsan ut med baseballträ. Brorsan kommer ut med så här, han hade en sån dammsugarrör med så här små feta batterier som han hade tejpat. Så jag bara springer. Och det var innan jag hade börjat slåss och allting. Jag var så rädd. Så jag bara springer och blundar. Det är ungefär som du tänker ett slag. Sitt slag. Och då jag bara farsan. Boom! Och sen har jag låtsat. Sen de... De slog sönder dem. De sprang därifrån som de fega råttorna de var. Men hur kan du gå på en kille som är med sin mamma? Alltså, så du har ingen heder, du har ingenting. Alltså, jag skulle aldrig kunna göra en sån sak. Inte ens i mitt pundigaste tillstånd hade jag ens kunnat göra en sån sak. Framför någons mamma, alltså. Eller på någons mamma, liksom. Men det där, det var en av de där sista spiken i kistan på att då var det så här, okej. No mercy på de här människorna och på någon som ska ge dem i min familj. Så som sagt, när det väl vände, då var det all in.
Om man skulle börja bli mobbad i skolan, finns det någonting man kan göra?
Alltså om du blir mobbad i skolan så måste du uppmärksamma din omgivning på det. Alltså redan om du börjar som ett litet barn och du blir mobbad, så ska du inte tänka att det är på grund av att du är ful eller du är äcklig, för det har ingenting med saken att göra. Du är fin, du är ett vackert litet barn, du förtjänar inte det här. Utan många blir mobbade och då ska du uppmärksamma din omgivning på det. Om du är förälder och ditt barn blir mobbad och mobbningen inte slutar, då byt skola. Alltså ge inte upp förrän det läggs av, liksom. För du kan inte ta det här som förälder att barnet blir mobbad. Mobbad och låta det och tänka att det ska vara så. För det ska inte vara så. Barn ska inte bli mobbade. Andra barn har inte rätt att förstöra en människa för livet, liksom. Så det är ingenting man kan acceptera som varken sin förälder, lärare eller vuxen.
År 2008 la de båda livstidsdömda barndomskompisarna Kinesen och Babyface grunden till hiphopgruppen Kartellen. Deras budskap bakom fängelsemurarna löd: verklighetsbaserad hiphop från gatan som representerar alla miljonprogram. Slutcitat. Med sin bakgrund från förorten och erfarenhet av kriminalitet och utanförskap passar Sebbe som hand i handske att få bli front och representant för gruppen.
Så här. En av landets värsta gangsters och en av landets värsta mördare bestämde sig på bunken i Finland för att starta en rapgrupp och hitta 20-åriga Sebbe som precis har muckat från kåken och säger: här förresten, här är alla våra kompisar, de ska också vara med och hjälpa till. Det var liksom ingen bra sund miljö för en 20-åring att sätta sig i. Dessutom som svensk i alla Sveriges utsatta områden som är så här 90% invandrare som styr dem, så ska du sätta svensk där och han ska fronta för allt, och sen vi ska gå dissa de här, vi ska göra det här, vi ska starta krig mot Aina, vi ska starta krig mot staten och svensken ska stå där längst fram och ta allting. Så det var ju, jag kan inte säga, musiken räddade mig, den förstörde ju mig samtidigt som att den sen räddade mig när jag blev förstörd, när jag ramlade, när jag nästan dog, när jag tog emot Jesus liksom, och jag blev troende, och där någonstans så kunde jag ju förvandla det här till någonting bra. Men det har ju inte varit enkelt. Alltså du, alla som vet Kartellen, de vet ju skandalerna. Det är ju ingen som tänker liksom, alltså folk tänker knappt på musiken liksom.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
utan det är rubrikerna. Och där har man ändå fått stå längst fram och tagit väldigt mycket skit liksom. Man har fått tagit väldigt mycket indoktriner. Och det blev ju som en, vi blev ju som en magnet för de värsta. För alla ville vara med och hjälpa till. Så liksom, vi hade ju liksom bara de värsta människorna, de värsta kriminella i Sverige liksom. Och jag känner jättemånga av dem här jättebra på grund av att de liksom tog hand om mig. Och för de såg ändå att jag gjorde det här för dem liksom.
Musiken annars då? Vad spelar den för roll i ditt liv?
Alltså det har ju varit en ventil för mig alltså alltid. Om man lyssnar på de gamla kartellerlåtarna och alla Fakaina 1 och Fakaina 2 och alla de här hatlåtarna, så var det ju liksom, där var det ju ventilen för allt det där hatet. Och det som var felet med de där låtarna var att det där hatet, det eldade på grabbarna ute i förorten och i miljonprogrammens, deras hat. Så det var liksom så att man hällde bensin på en låga som redan brann. Sen så kan jag sitta här och säga, ja men det är Ainas fel, det är statens fel och hur mycket som helst. Men det var fortfarande, det var ingen bra grej som hände. Jag har ju sett vad som hände på våra konserter. Alltså jag ville ha startat ett upplopp på Gröna Lund när vi körde för 10 000 pers. Jag hade liksom, så där hade det hänt. Aina kom bakom scenen och sa, Sebbe, starta inte ett upplopp här för vi kommer inte kunna hantera det. Vi har inte tillräckligt med personal. Förstår du? Så att de,
det är en jävla makt alltså, hur känns det?
Det var ju, alltså, visst jag har haft en maktposition, men jag har inte använt den. Förstår du?
Tänker du någonting? Så när du står där framför 10 000 pers, har den makten och möjligheten? Alla lyssnar på vad du säger och tänker tillbaka på tiden på skolgården till exempel.
Jag hade tagit, när jag stod på Gröna Lund hade jag tagit emot Jesus och blivit troende 3 dagar innan. Så där kände jag bara kärlek liksom.
Okay.
Och jag var jätteglad när jag var där. Men det finns ju andra tillfällen man har stått och verkligen har velat liksom, att det bara ska bli kaos, att världen ska brinna. Och hade jag inte kommit ut från det där hatet, då tror jag att man inte kunnat orsaka riktigt mycket skada.
Det är risk för att låta som en sån här kulturjournalist från SVT. Varför ser ni så arga ut egentligen?
Jag är inte det.
Jo, det gör ni fan.
Men jag är inte det längre.
Nej, men under den här perioden. Kartellen och alla som står runt omkring bakom överallt. Det är mycket poser och det är mycket arg uppsyn och titta uppåt.
Nej, jag vet inte. För att alltså, de roligaste gangstrarna jag känner, de tuffaste gangstrarna jag känner, typ, om man säger Tanken och de här grabbarna, de garvar hela tiden. Och Yxan och de här, de står ju aldrig med de här minnena. De är hehehe. Men de har alltid gjort något helt sjukt. Så står de och garvar åt vad de precis har gjort typ. Och du behöver inte ses för där. Men sen finns det ju andra. Alltså du behöver inte stå framför bilder och spela mangas. Jag gjorde väl det för att jag trodde det hörde till gangsterkulturen. Plus att jag alltid var arg. Och det var ju ganska enkelt att se arg ut när man alltid är arg. Sen finns det ju såklart människor som har varit med om väldigt mycket traumatiserande saker och de är helt avstängda. De har ingen on-knapp liksom. Så då är de ser ut så där. Alltså om du går runt i de här områdena, då folk ser, det är stenansikten. Alltså folk, de har ingenting att le åt, så de ler inte liksom.
Förorterna.
Ja.
Jag tänker, du har ju turnerat runt i hela Sverige. Mm. Och som du säger, du känner många av de kriminella överallt. Skiljer sig de kriminella förortsgängen i Sverige åt?
Ja, alltså alla städer har sin stil. Så är det.
Hur då? På vilket sätt skiljer de sig åt?
Du träffade ju där nere i Göteborg. De är ju på ett sätt. Malmö är ju på ett sätt.
Hur? Kan man säga det på något så här specifikt sätt?
Alltså, jag kan inte tala för vad de är. Men jag kan tala för vad Stockholm är. Och i Stockholm då är det är lite mer fri marknad. Så är det.
Vad betyder det?
Alltså, du kan ha en bankrånare, en som säljer mycket narkotika och en tjuv i samma port. Och alla tre kommer få behålla sina pengar. Förstår du? Det kommer inte komma någon gäng om du bor i en ort. Och du inte gör, alltså förstår du, accepterar och du bor i den här orten, det är ingen som kommer komma och ta dina pengar. Eller, det har börjat ändra sig lite nu. Så där. Men jag har aldrig blivit bötfälld i hela mitt liv. Jag skulle aldrig betala det ändå. Men jag har aldrig blivit bötfälld. Alltså, vi gillade och folk blev glada när jag hade gjort pengar. Jag blev glad när folk hade gjort pengar. Även om man hörde dem. Ah, kolla de här från Tensta. De gjorde det här och de har fått para. Kolla de här från Jordbro gjorde det här. De fick para. De här från Brandbergen gjorde det här. Fick para. Folk blev glada. Så man bara wow. Du vet, härligt för grabbarna. Man såg åka runt i nya bilar och sånt där. Man blev glad för deras skull. Och det är inte så mycket gäng och så här i Stockholm liksom. Det är mer förorter. Det är uppbyggt på förorter här.
Vi har något som vi kallar för snabba korta.
Ja.
Och det är alternativ då som du får välja mellan och motivera varför. Ja. Flit eller polis?
Jag hade inte velat bo i ett land utan poliser. Så kan jag säga på en gång. För att jag har en dotter, jag har en mamma och, Men däremot de här machostilen som polisen har, och de korrumperade stilen, alltså de korrumperade polisen och allt det där, hade vi i Sverige klarat sig bra utan. Men det är klart att jag vill inte bo i ett laglöst land liksom. Men det skulle vara bra om 100% av alla konstaplarna skötte jobbet som de ska liksom. Mycket kan vi säga.
Och vad mycket lättare deras jobb hade blivit om också 100% av befolkningen hade skött sig.
Ja, men det hade de inte haft så mycket att göra.
Nej, exakt. Läxförhör eller polisförhör?
Läxförhör.
Gick det bra i plugget annars? Förutom att du inte var där 80% av tiden.
Men det var bara 8. Nej, jag har inga problem med skolan alls.
Förort eller semesterort?
Dummaste frågan jag har hört. Semesterort.
Man pratar alltid om kärlek till sin förort.
Siktelär, jag stack. Jag flyttade så fort jag kunde. Men absolut inte. Jag har inga sådana känslor alls till. Jag har sådana känslor till mina gamla vänner och till mitt crew. Absolut, men inte till där jag växte upp.
Det finns ingen så här romantiserande bild av förorten.
Ja, men det finns, men det är ingen av... Alltså jag vill... Folk mår inte bra där de bor, så enkelt är det.
Bög eller god bög?
Hade det varit förr i tiden så hade jag blivit bög om jag fick pass en god bög. Men idag så är jag kristen man och jag är varken judas eller homosexuell, så det är lugnt.
Tar vi lite popcorn på?
Exakt.
Eminem eller Vanilla Ice?
Eminem. Tanken kallar mig för norska Eminem, jag säger Eminem.
Jag tänker Eminem och Vanilla Ice, båda är ju vita i någon form av svart värld.
Eminem är ju... världens bästa rappare.
Så. Men är det någonting du stötte på? Alltså grejen med Vanilla Ice har också fått skit för han var vit. Förstår du vad jag menar? I den världen du hamnade.
Ja, jag vet. Jag blir kallad för Vanilla. Vet vad de kallar mig för? Miklo.
Vadå?
Miklo. Jag hänger med en massa chilenare. Blood in, blood out. Och jag hänger med en massa latinos.
Var han den vithåriga?
Ja, exakt. Men han var den enda som stod upp i slutet. Så jag kan vara Miklo.
Okej. Okay. Klasskamrat. Med tanke på din bakgrund. Ja. Eller cellkamrat?
Cellkamrat. Jag har haft fett med roliga cellkamrater. Jag hade en polare, hette Diego. Han kom in från 10 år. Och det är han kom in och vi ska dela cell.
Han kom in från 10 år? Vad menar du det?
Han har haft 10 års straff. Så han kom in från Norrtälje. Han blev flyttad till Göteborg. Och när vi träffas, han bara Diego. Och jag bara Sebbe. Och jag fattar vi att... Vi har ju en gemensam kompis med Aje då från Göteborg som är... Så vi känner varandra typ, fast vi inte känner varandra. Så vi bara... Och sen jag bara, men vi ska dela cell för honom roligt. Det var en pedant... Alltså han var helt sjuk, du vet. Vi märkte faktiskt att han hade gjort ett par år. Och så här, inga pruttar i cellen. Det är lätt när man så här, kör 4 proteindrinkar om dagen. Svävar runt som en ballong där inne på kvällarna. Men, men ja, jag har haft roliga cellkamrater. Faktiskt.
Är det så att när man är cellkamrat att det är ett, så här, en relation man har inne, men man träffar sällan när man kommer ut, för sig ju en del att det är ett helt annat liv då?
Nej, alltså jag har fått jättemånga vänner, bra vänner på i fängelset, men det är ovanligt. Jag tror att jag har haft extremt tur med vilka människor jag har suttit med.
Rinkeby svenska eller rikssvenska?
Min fru säger att jag pratar som ett Rinkeby-barn när jag pratar med mina vänner. Men rikssvenska försöker jag prata i alla fall. Jag är ju svensk.
Om du skulle vara jagad, vad skulle du föredra? Att bli jagad då av en annan kriminell eller av polis?
Alltså det är... Kriminella kan man jaga tillbaka, förstår du. Men polisen är jobbigare att bli jagad av, såklart. För det väntar ju alltid en... De tar ju ens frihet om man lever det där livet. Men det är å andra sidan vad de har betalt för. Så att det är ingenting att gråta över. Men det är klart att det inte är roligt att bli jagad av polisen. För de går ju på dina familjemedlemmar. Och de går hem till din mamma och letar och allt sånt där. Så det blir en jobbig tillvaro.
Du var inne på ämnet själv. Gud eller god?
Gud är god.
Kingston eller Sadie?
Det är mina barn ju. Båda. Såklart.
Och fan. Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell?
Det där är den dummaste frågan jag har hört hela mitt liv. Du blir kriminell för att du saknar förutsättningar. Eller så blir du kriminell för att du vill bli kriminell. Men det finns kriminella som har gjort 10-15 mille och de är inte ens 25 år gamla. Så de är inte, det är inte för att de blir dumma, utan det är för att de har valt att leva det livet.
Hård på helium.
Okej, okay. Och drar jag ut den då när jag tar ut?
Så, du har det där direkt, ja. Kan du suga i det liksom. Okay. Så.
Pappas har bestämt att du är arg, jag är jättearg.
Sebbe, tack för din tid.
Tack själv.
Fan, det var nära jag höll på att glömma det, men du håller ju på med ny musik. Och någon speciell låt som ligger varmt om hjärtat, som det vi har pratat om.
Ja, vi släpper ju skivan Slutpläderingen nu i maj. Och andra singeln på den skivan heter En fjärde svingslag. Med Daniel Adams Ray, och den tar upp hela ämnet om mobbning och min uppväxt. Så det är en anti-mobbningslåt, men den är stenhård och den är riktigt fet. Så du kan få höra lite. Tysta kartellen-plattan.
Har blivit slagen kul och blå. Spottar på att till skolan blev en väg jag inte orkar gå. Om jag fortsätter skolka, kanske tårar torkar. Och hade självmordstankar innan jag var 12 år. Men då jag gömde smärtan inombords. Den exploderade och tjänade på någon citykrog. Skolan mannen, varför går den? När rasten var en scen från Clockwork Orange. Välkommen till mina områden. Där livsglädjen första som fucking dör på en. Och de var 4-5 och 10. Vi beslöt byta skolan efter fyran, min vän. Misshandlad i skogen vid skolan. Skydda mamma, torka bort blodet på toan. Jag var liten, jag var mobbad, jag var svag. Än idag när jag blundar, jag kan fortfarande höra vad de sa.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men där är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.